är tänkande? En enkel fråga, men ack så svår att ge svar på. Du som lyssnar har säkert under dagen haft åtskilliga tankar, stort och smått. Vad ska du äta till lunch och kanske vad som händer efter döden? Stunder av intensivt tankarbete och stunder av stillsamt vegeterande. Filosofen Tim Bain har skrivit boken Tänkandets natur om hur vi tänker, förhållandet mellan tanke och språk, om djur och mycket små barn kan tänka och om vi rent av har ansvar för vad vi tänker. Tankens natur är ämnet för dagen och kring bordet har jag Peter Gärdefors, kognitionsforskare, Åsa Wikfors, filosof och Gustav Gredebäck som forskar i bland annat spädbarns tänkande. Välkomna, jag heter Peter Sandberg.
Tack.
Liksom örnar flyger utan att begripa aerodynamikens principer så tänker de flesta av oss utan att ha en susning om hur tänkandet fungerar. Alltså, tankar, det är vårt medvetande fullt av och det har vi inte en aning om hur det uppstår. Är det här gåtfullt eller konstigt att tänkandet har så svårt att få syn på sig självt i sina mekanismer? Vad säger du, Peter?
Ja, skulle vi hela tiden tänka på hur vi skapar våra tankar så skulle vi inte komma någon vart. Vi skulle inte kunna tänka. Jag menar, det är klart att vi inte kan se var tankarna kommer ifrån. Jag kan dra en parallell här med hur vi talar. Ja. Jag sitter nu här och formulerar en mening men jag har ingen aning om hur denna meningen kommer att sluta förrän jag är färdig där. För att jag hinner inte tänka efter vad jag ska säga medan jag säger det. Och samma sak är det säkert med tankarna. Så skulle jag tänka på hur jag tänker hela tiden så skulle jag, det bli förstoppning i huvudet med en gång.
Vad säger du, Åsa?
Ja, men alltså, överhuvudtaget sådana här frågor, vad är tänkandes natur och sådär? Ja. Det är ju inga frågor vi i vardagslivet eller som man som icke-expert går runt och funderar på. Så det är inte så konstigt att vi inte kan besvara den frågan eller fundera på. Vi behöver inte veta det. Vi behöver inte veta vad smärtans natur är för att kunna känna smärta heller. Så det där, jag tror inte det är något särskilt med tänkande som gör det mer undflyende än andra sådana fenomen, psykologiska fenomen. Däremot är ju tänkandet väldigt viktigt för oss och det är lite lustigt att vi kanske inte vet så mycket om det då.
Ja, kanske tänkandet kan jämföras med någon annan förmåga som vi utrustade med. Vad tror du, Gustav? Finns det någonting som liknar? Jag funderade inför programmet. Minne kanske är något sånt där som liknar tänkande. Att det hänger ihop på något sätt.
Många mentala processer har ju egenskaper av tänkande. Och egentligen allting vi gör har ju en framåtriktad dimension på något sätt. Bara till om vi ska ta ett steg framåt så måste man på något sätt kompensera kroppen för att se till att man inte faller. Va? Så att allting vi gör är ju framåtriktat och i någon mening symboliskt. Så att det är möjligt att tanken egentligen inte är så himla speciell.
Nej. Tim Bain skriver att tänka på ett objekt är att i någon mån ha det i sitt medvetande. Man kan föra in ett föremål i medvetandet som ett äpple genom att titta på ett äpple. Men vi kan också tänka på ett äpple utan att det är närvarande. Vi kan ha en representation av äpplet. Vad är skillnaden mellan de här sakerna då? Att se ett äpple och tänka på det och att liksom en representation.
Alltså när du ser ett äpple så finns det ju någon sorts process ifrån det ljuset som studsar på äpplet som går via ögat in i synbarken och sen skapar vi någon sorts upplevelse av det här äpplet. Och den upplevelse vi har av äpplet är ju inte identisk med det ljuset som kommer från äpplet. Men ett enkelt exempel är att vi ser konturer på föremålen. Men om du tittar på den ljusbild som kommer in i ögat så finns det inga konturer. Det är någonting som hjärnan lägger till i väldigt tidigt stadium av synprocessen. Uh-huh. Sen mot detta har du då föreställningsförmågan att du kan föreställa dig ett äpple. Du kan få en bild. Och det har väldigt mycket med bild att göra. Då kan man visa med en del experiment att vår föreställning är ganska bildlik. Men den är naturligtvis inte lika detaljerad som det synintrycket vi har. Man kan ibland säga att vår föreställning av en bild, då simulerar vi att vi ser ett äpple istället för att se det på riktigt. Det är en liknelse man kan använda här.
Alltså det är ju det som är så fantastiskt med tänkandet, just att den frigör oss från här och nu. Vi kan uppleva saker, se saker direkt som är omkring oss. Men vi kan tänka på saker som vi aldrig har sett, som inte existerar, enhörningar och sådär. Vi kan tänka på vår egen icke-existens, jättekonstigt. Och det är därför man pratar om representation, just att den är fristående från omgivningen, de objekt som omger oss. Och det är där vi är kanske unika då, till skillnad från djuren. Kan vi tänka på alla de här sakerna som inte finns här och nu. Och det är det som ger uppkomsten till allt det här genuint mänskliga som konsten och ångesten och kunskapen.
Jag tror inte ångesten är unikt mänsklig. Men
okay. Ja, Ja, jo, en viss sort tror jag.
Och sen är det också viktigt att särskilja tanken från förståelsen. För när man pratar om det mänskliga framsteget och kopplar det till tanken, det är en väldigt lätt tanke i sig att ha, att det där väldigt hänger ihop väldigt mycket. Men jag kan tänka på evigheten och jag är inte säker på att det gör att jag förstår den.
Absolut. Så
jag blir möjligtvis förvirrad och eventuellt får ångest. Mm, men vi har de här begreppen som vi kan laborera med, men det är inte säkert. Det är lite oklart hur mycket det egentligen så att säga, bidrar på de abstrakta nivåerna. Mm.
Men att man tittar på ett föremål behöver inte betyda att man tänker på det. För att om man skulle göra det, att liksom tänka på allting man såg, då skulle man ju bli tokig till slut. Skulle man sitta
ja,
för,
men om du upplever eller? Ett föremål så har du nog ett begrepp med i bilden där. Om du ser det röda äpplet och sådär. Va? Och då är det en form av tänkande också. Sen är det klart att det är väldigt mycket i vårt synfält som vi inte liksom koncentrerar på och fokuserar på. Då, va? Då skulle vi bli knäppa om vi försökte göra det med allting. Mm.
Alltså det är då representationer som kan göra att jag kan tänka på saker som är frånvarande i både rum och tid. Alltså jag kan tänka på Zlatan, jag kan tänka på Genghis Khan, en enhörning, en saftig ananas. Men alltså hur blir de här representationerna till då?
De vanliga så att säga objekten kommer ju genom att vi lär oss att abstrahera ifrån våra sinnesupplevelser. Vi ser ett antal äpplen, vi kan skapa en bild av någon sorts typiskt äpple eller vad vi nu vill. Mycket av det kommer ifrån våra sinneserfarenheter. Men jag blir lite nyfiken på ditt exempel här. Jag kan tänka på evigheten, nu som Gustav nämnde. Jag har aldrig sett en evighet i hela mitt liv. Alltså, det är ett bra exempel på ett begrepp som vi får till oss genom kulturen, genom språket. Va? Folk, man skriver om evigheten, oändliga tal i matematiken eller evig tid i fysiken eller andra ämnen. Men vi har aldrig upplevt någon evighet.
Nej, men vi får ju inte alla våra begrepp från saker vi har upplevt heller.
Nej, det finns ju abstrakta begrepp som vi ändå kan prata om ganska detaljerat och intensivt. Oh,
ja. Ja, alltså han tar ju lite olika exempel på sånt som vi inte kan få så här glasklara representationer kring, eller varseblivningar. Alltså hur ska vi stävja inflationen, subatomära partiklar och varat? Alltså hur skapar man en representation för varat? Men vi kan ändå tänka på varat, även om det är svårt.
Absolut, men sen får man ju skilja på att tänka, bara tänka en tanke. Och det här du pratar om förståelse, men också kunskap och ha en övertygelse. Mm. För det är ju någonting annat då, va? En övertygelse innefattar ju en tanke, men det är mer än att ha en tanke. Därför att det innebär också att man accepterar tanken som sann. Mm. Och det är någonting annat. Och vi kan tänka massa saker här. Jag kan tänka att månen är en grön ost. Och nu tänkte ni alla den tanken också, och alla lyssnarna också. Men väldigt få av oss tror att den är sann, att månen är en grön ost. Så det är ytterligare ett steg, att vi får i oss massa information, men det är inte allt av det som vi tror eller bör tro på, och inte allt av det som utgör kunskap då.
Men jag måste fråga, för att man pratar ju väldigt mycket om bilder då när det är representationer, men om jag är blind då? För jag tänker om ett hav till exempel, Atlanten är jättelikt. Alltså man har ju stått och tittat ut över ett hav och får någon slags känsla. För som synskala kanske man kan gå ner och känna på vattnet, men det blir ändå inte samma sak riktigt.
Men man kan ju ha samma begrepp ändå. Alltså så knutna är inte våra begrepp till sinnesupplevelser. Nej. Utan det finns olika sätt att få samma begrepp. Begreppet hav till exempel, om man har sett det eller känt det eller hört talas om det.
Och det är både syn är en sak, men det är klart att man hör och man känner och man luktar och allt sånt där finns ju del av det också. Mm. Sen är ju, tycker jag, en annan aspekt som är väldigt viktig, det är ju att tanken ofta är ett samtal. Du var inne på Peter här tidigare, eller var ni båda egentligen där, att man lär sig av andra. Allting behöver man inte uppleva själv. Och här är ju ofta, tankar är ofta inre dialoger, och de dialogerna kan man ju ha fortfarande även om man inte har upplevt någonting.
Men alltså frågan är om de här abstrakta begreppen, kanske inte varat, men evigheten, alltså hur föreställer vi oss evigheten? Min naiva föreställning liksom, det är den här linjen som aldrig tar slut, va? Men liksom, den försvinner någonstans bort i horisonten, men jag tänker mig att den aldrig tar slut. Det är någon sorts bildmässig tolkning av vad evigheten är för någonting.
Men vi har ju ofta rätt olika bilder av sådana saker, men vi kan ha samma begrepp. Mm.
Ja, det är intressant att tänka på.
Frågan är om vi har samma begrepp.
Jo, men det tycker jag.
Ja, om grundmaterialet är varseblivning, representationer av frånvarande objekt och så vidare. Men ett litet barn då? Alltså vars kapacitet och erfarenhet är högst begränsad. I vilken utsträckning kan mycket småbarn tänka då, Gustav?
Ja, historiskt har man ju gjort antagandet att småbarn inte tänker i stort sett alls. Och det har visat sig vara väldigt felaktigt. Så forskningen idag visar ju att det finns väldigt avancerade tankemässiga processer. En sak som är mentalisering exempelvis, som man pratar väldigt mycket om, där det handlar om att tänka på andra människors tankar, tänkande om tankar. Det har man ju sett ner, finns studier som visar att barn runt 9 månaders ålder har liknande sådana processer. Och det är klart att de har inte tillgång till ett språk, men ändå så finns det redan där det här förhållande till andra människors inre väsen på något sätt. Och det är ju tänkande om något. Så jag tror att den här gränsen mellan språk och tänkande och vuxet tänkande och annat tänkande är väldigt luddig, va?
Ja, språk kan ju inte vara alls ett nödvändigt villkor för tänkande, för då skulle vi inte alls kunna säga att djuren kan tänka, och det skulle jag, eller vill jag väldigt gärna säga att de
absolut,
gör.
Det gör jag. Mm.
Men språket verkar ju vara en förutsättning för just de här lite mer abstrakta idéerna och begreppen.
Mm. Det är en förutsättning för att vi ska kunna dela dem. Alltså jag kan ju hitta på världens konstigaste teorier med alla möjliga begrepp, men om inte jag kan översätta dem till så att du förstår vad jag menar, så kan jag inte dela dem.
Men alltså mer abstrakta begrepp som kommer först till barn och när de lär sig ett språk då. Även om det finns en hel del grundläggande begrepp som kommer före dess.
Mm. Man tänker, små barn som tänker på döden exempelvis, det är någonting som är väldigt jobbigt, och alla måste ju gå igenom den här perioden där man liksom har ångest över det, och vissa har det hela livet. Men det börjar väl ofta med en tanke om vad händer sen? Och det är inte nödvändigtvis så att det är det språkliga överförandet av konceptet döden, utan snarare den här förlängningen och frågan om vad som ska bli senare. Så att det är luddiga gränser där också.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, jag tänker just, för att ytterligare en del i det här, det är att skapa begrepp då, att man fångar in ett sammanhang och sätter ord på det. Det underlättar ju tänkandet. Men jag vet inte, är det någonting som vi gör spontant, eller...?
Ja, du har ju en erfarenhet och du lär dig att sortera världen. Du, liksom, alla äpplen går att äta och smaka, och sen träffar man på ett porslinsläpple och gör ett misstag och försöker äta det, va? Vi lär oss vissa gränser för begreppen genom positiva och negativa erfarenheter. Det är en grund. Sen så har vi språket som fyller i här för att skapa andra begrepp också.
För jag läste någonstans, kommer ihåg, att små barn, de lär sig inte bara ett ord, utan de fångar in hela begreppet runt ett ord. Och det går ganska fort. Det kan vara flera ord om dagen eller begrepp om dagen.
Men, och kategorier är ju också någonting som man lär sig väldigt tidigt. Och det är det du är inne på. Och kategoriskapande är ju någonting som förekommer språk. Alltså skulle man prata med en språkvetare skulle de säga att även språket finns då tidigt, även inte går att uttrycka.
Och att, jag vet inte vad skillnaden mellan kategori och begrepp är.
Nej, jag tror det blir väldigt svårt. Va?
Det är samma.
Och att man kan tänka och resonera kring kategorier, och det får man väl tänka att även djur kan göra på olika sätt. Trots att man inte har ett språk. Mm. Så visst är det så att vi klär saker i språk för att kommunicera och dela och för att kunna abstrahera. Men ska man gå ner till kärnan om vad en tanke är, så är det nödvändigtvis inte så att det behöver ha det där språket. Mm.
Men alltså, det här med att barn läser ord väldigt snabbt, det stämmer. Alltså, de lär sig använda ett ord väldigt snabbt. Men det betyder ju inte att de har en fullständig förståelse av, vuxen förståelse av vad ordet betyder. Som ett enkelt exempel kan man ta begreppet pengar. För barn är pengar något väldigt konkret. Det är mynt och sedlar, trots att de håller på att försvinna över världen nu, så är det som är pengar. Va? Och det här med att man lånar pengar eller har pengar på banken, va, det betyder för dem något ganska konkret. För en vuxen är detta mycket mer abstrakt. Ett barn kan till och med gå och säga att man köper pengar när man tar ut pengar och bankomaten.
Man drar ut dem i väggen, hörde jag någon som sa. Mm.
Poängen är alltså att de har en viss förståelse av begreppet pengar, men de kan ju inte använda det i de här mer abstrakta sätten som vi gör som vuxna.
Men det illustrerar just att våra begrepp, de hänger ju samman med vad vi vet om världen, så att säga. Så det är inte så att först lär man sig alla begreppen och sen får man massa kunskap. Utan begrepp som pengar, du måste veta någonting om ekonomi och hur ett samhälle fungerar, vad vi gör med pengar. Så här. Det kommer ju gradvis då, därför finns det också en gradvis förståelse av de här begreppen. Så ju mer kunskap man har om ett ämne, vad det nu kan vara, om det ekonomi eller biologi eller filosofi, desto bättre förståelse har man om begreppet. Absolut. Också. Så det här kommer att vara en gradvis process.
Ja, jag tänker också på Einstein som skapade begrepp som krökta rummet till exempel. Det är ju väldigt avancerat. Jag vet inte om ett krökt rum ser ut som man tänker sig.
Men det är där ett bra exempel på begrepp som absolut inte går att förstå om man inte verkligen förstår hans teori. Ja?
Tim Baines, han ställer en fråga. Kan man tänka på en katt utan att äga begreppet katt? Jag tycker det är en väldigt knepig fråga det där. Jag
Men jag tycker det Åsa säger visar just att man äger inte ett begrepp. Alltså det kommer gradvis. Du kan ha en viss grundförståelse av betydelsen av ett ord. Och ju mer man lär sig om det. Men jag kan som barn förstå ett äpple som att det är runt, det smakar sött och att det är rött. Va? Men sen lär jag mig liksom att det har en massa andra egenskaper. Det innehåller C-vitaminer och det finns släktskap med päron och andra frukter. Man vidgar begreppet på det här sättet. Så att äga ett begrepp tycker jag är en väldigt konstig beskrivning av vad det handlar om.
Men det där med katterna, så det beror på hur du beskriver det. Om du menar med tänka på en katt, kan du tänka en tanke med innehållet det är en svart katt på gården utan att ha begreppet katt? Nej. Kan du tänka det är något hemskt på gården och se den här katten då, utan att begreppet katt? Ja visst. Så det beror på lite vad du menar när du säger tänka på, va? Om det bara handlar om att referera till något objekt där ute så kan man göra det utan att ha begreppet. Men för man kan göra det under en annan beskrivning så att säga, som det ursliga och skrämmande objektet i trädgården. Men man kan inte ha en tanke med innehållet. Det där är en katt om man inte har begreppet katt.
Okej, jag tror jag förstår.
Ja, jag hoppas. Jo, vi kan ju tänka på en massa saker som vi inte har begrepp för genom att peka på dem och sådär, på olika sätt. Va? Så det är en sorts tänkande också. Mm.
Men vet man någonting om det språklösa barnet? Alltså det handlar om att systematisera och testa och lära sig symboler och så vidare. När börjar det där egentligen? Eller är det någon...
Ja, det börjar nog redan från början, och då är frågan vad är början? Va? För att det är klart, ofta tänker man ju när man föds som en sån där liksom starttillfälle, och det har ju också blivit väldigt luddigt, för det sker ju väldigt många mentala processer redan innan det också. Så att svaret på många frågor blir det är en gradvis förändring, men det är det ju här också. Och jag tror att egentligen är ju liksom, hjärnan är ju, hävdar ju vissa, bland annat jag, mycket till för att göra förutsägelser om framtiden. Alltså, hjärnan är ganska långsam, och ska man hela tiden reagera på det man ser så har man ingen väldigt stor överlevnadschans helt enkelt. Så att redan från början finns det i liksom, all neuralprocess en idé om att gå från här och nu och framåt. Mm. Frågan är då hur långt framåt man kan gå. Och ett litet barn eller ett djur, en bananfluga, det är klart har någon form av framåtriktning i sin neurala verksamhet. Sen när det frigörs och blir en symbol och en tanke som går att laborera med, det är svårt att säga.
Men alltså, en annan sätt att svara på den frågan och tänka på, vad är det för typ av begrepp ett litet barn kan lära sig? De kan inte lära sig pengar när de är riktigt små, de kan inte lära sig krökta rum ens om man blir stor. Va? Och det finns en psykolog, Elisabeth Spelke, som säger att det finns liksom fyra grunddomäner för kunskapen. Det ena är rummet, för att förstå rumsliga strukturer, hur saker ligger närmare eller långt bort. Det andra är att skilja ut objekt i världen. Det tredje är att se handlingar, alltså någon som agent, att någon orsakar saker i världen, gör saker. Och det fjärde är att vi ser tal, vi ser skillnad på en och två och tre och sånt. Det gör man som väldigt, väldigt lite. För henne är detta alltså kärnkunskapsområden som även riktigt små barn har. Va? Sen kan vi fylla på detta med massa andra kunskapsområden när vi får språk och när vi får en mer utvecklad uppfattning om världen.
Ja, och där finns det ju olika, och just hon betonar ju väldigt mycket språket igen, va? För att hon menar att man har de här grundprinciperna, och de har vi tillsammans med många djur, och sen kommer språket, och det gör att vi frigörs i tanken från här och nu till någonting annat.
Ja, språket gör att vi kan gå utanför de här grundmännen. Egentligen ser jag hennes teori som ganska kantiansk, att det finns liksom vissa grundformer. Kant pratar liksom om rum och tid och orsaker, va? Men hon pratar istället om rum och objekt och handlingar, va? Det är ju lite samma typ av indelning.
Och här finns det ju andra perspektiv att titta på det här, som leken exempelvis, där man väldigt tydligt, väldigt tidigt i livet frigör sig från här och nu och låter ett objekt vara någonting annat, när en boll blir en tekanna eller vad det nu må vara för någonting, och att det är också en form av frigörande från här och nu som också är en tanke och en representation. Och det kan man ju se egentligen väldigt, väldigt tidigt, att små barn börjar liksom leka med begrepp på det sättet i handfast form, och det är ju ett annat perspektiv än Lisbelkes perspektiv som du nämnde här, där man pratar istället om den förkroppsligade kognitionen, där det lilla barnet i sitt handlande frigör tanken från här och nu.
Men det är ju väldigt bra exempel med leken, för det är där man lär sig att leva med sina föreställningar snarare med verklighet. Man föreställer sig en sko som en telefon alltså, eller någonting sånt.
Homo ludens, den läkande människan. Mm. Men Gustav, alltså det här med att behålla en tanke i huvudet och liksom reflektera då, är det någonting som kommer senare eller?
Nej, det tror jag på samma sätt igen, att för att kunna agera mot framtiden så måste man hålla saker i huvudet. Det är bara att väldigt tidigt så är det under väldigt korta tidsintervall man kan hålla saker i huvudet. Och att det här blir ju längre och längre med övning och med hjärnans utveckling.
Men att tänka på en tanke, det är ju något som kommer senare. Det är ju en sak att ha en tanke och liksom som är framåtriktad då. Det är helt annan sak att reflektera över sina egna tankar och andra människors tankar. Och det vet man ju att det kommer senare hos barn. 3-årsåldern typ.
Ja, men det är en gammal föreställning som delvis är sann. Va? Och det har ju också att göra med att då kommer språket in och då kan barnen uttrycka det här. Men det här, jag nämnde tidigare om mentaliseringsprocesser som man ser väldigt tidigt.
Det kan finnas tidigare, men det är någon slags förarbete till det här.
Det är förarbete, men det innebär också att det lilla barnet kan se att andra har andra tankar än en själv och väl att förhålla sig till dem. Och i det finns ju en abstraktion. Va? Men det är klart att det är inte reflektion över den egna processen, men på något sätt är ännu mer avancerat, att jag kan reflektera över dina sinnestillstånd.
Ja, och att kunna reflektera över att du har en tanke om världen som inte är sann. Att du tror någonting som är falskt, det kommer ju senare.
Det är svårt.
Det är svårt, ja, och då lär sig barnen, det är 3-4-årsåldern, då lär de sig något helt nytt. Att det finns ett glapp mellan vad vi tror om världen och hur världen är. Och då kan de börja manipulera det där glappet och börja ljuga och sådär. Och det kommer ju senare.
Ja, det där är fascinerande, för att det här har du förklarat för mig någon gång, Peter. Alltså, att tänka att jag vet att du vet att jag vet. Alltså det är så kognitivt komplicerat, så det handlar om 10 turer framåt tillbaka.
Ja, så många, 3-4 klarar vi hyfsat. Mer än det blir det svårt.
Ja, vi ska prata om tankens språk. Men först ska jag säga att du lyssnar på Filosofiska rummet där vi diskuterar just tänkande. Vad är tankar och hur gör vi när vi tänker? Och tänkarna kring bordet är Peter Järdenfors, kognitionsforskare, Åsa Wikfors, filosof, och Gustav Gredebäck som forskar i bland annat spädbarns tänkande. Ja, tänkandets språk. Finns det ett särskilt tänkandets språk bortom det talade språket? Vad säger du, Peter?
Nej.
Ja, är vi klara med det?
Vad heter det? Vi ska ju delvis prata om Tim Baines bok om tankens struktur. Och han på något sätt bygger på den här idén om att det finns, eller han tar inte avstånd ifrån idén att tänkande förutsätter ett mentalt språk. Mentalis heter det på engelska, jag vet inte om man kan säga mentaliska på svenska, men på något sätt att det finns en språklig struktur, en viss syntax i våra tankar. Jag tror inte på det helt enkelt.
Ja, vad säger ni? Vad säger du också?
Alltså det där var ju en teori som var väl populär ett tag på 70-talet från början kanske. Man tänkte sig just att det fanns en struktur, ett eget språk som tankarna hade, som ett mentalt språk som föregick då vårt gemensamma språk, och som dessutom var en förutsättning för att man skulle kunna lära sig ett gemensamt språk, måste man redan ha det här tankespråket, var argumentet då. Men det finns ju goda argument mot det där. Det hade ju bland annat en väldigt konstig konsekvens, nämligen att alla de här begreppen som vi sen lär oss, de har vi på något sätt från början bara, och det är en väldigt konstig idé.
Och det betyder också att det ska vara svårt för djur att tänka, för vad sjutton ska de ha en språklig struktur i hjärnan för?
Alltså, ja, blir... men då har väl de också det då kanske, va? Men det är en ganska frågasatt teori idag, så att Tim nämner den kanske därför att den har spelat stor roll, men idag är det väldigt många som ifrågasätter.
Mitt problem är att han inte ger några alternativ, liksom att vi har mer det här bildmässiga eller perceptionsgrundade tänkandet.
Ja, för jag tänker, alltså, det finns ju, jag menar, dels barnen som icke-språkliga barn, alltså de kan ju då, som du säger, tänka ändå. Men vad tänker de i bilder eller vad?
Ja, nej, men det är nog tänker i extrapolerade upplevelser på något sätt, det tror jag väldigt mycket. Men en sak som man, klart tankens språk är en sak, men tankens dialog tycker jag inte, man ska liksom inte förringa på något sätt, den här internaliseringen av samtalet som man kan också se hos små barn, att de börjar prata med sig själva väldigt mycket, och det är ett sätt att arbeta med verkligheten och att det internaliseras. Och det, när jag gick hit och tänkte, vad ska jag prata om nu när vi ska prata om det här väldigt komplicerade ämnet, så jag upptäckte att jag själv gjorde det, var att jag gick och förde en dialog med mig själv. Och den dialogen var i någon mån framgångsrik i de fall där jag lyckades ha en dialog med en inre diskussionspartner som hade en annan åsikt än mig själv. Så det är en väldigt viktig dimension av det här med språket, att man kan själv skapa en alternativ samtalspartner inombords.
Det är bättre att vara schizofren, för det blir intressantare diskussion.
Jag tror det.
Ja. Men det där ligger ju till grunden för vår förmåga att resonera, va? Ja. Som är så viktig. Ja. Och Timman skiljer ju just på det här mellan att associera och att resonera och argumentera. Då, va? För att associera, det är bara liksom om man tänker på röda äpplen och sen plötsligt tänker man på äpplepaj då. Men att resonera, det är att man drar slutsatser. Ja, det finns röda äpplen i kylskåpet. Jag vill ha äpplepaj, alltså går jag till kylskåpet och hämtar mina röda äpplen och gör mig sådär, va. Det är någonting annat än att bara associera, va.
Ja, för att, alltså han skriver ju också, Tim Bain här, om tänkandet som aktivitet. Alltså att man Alltså jag tänker också att när du sitter och ska filosofera på ditt rum så sitter du inte bara och trummar med fingrarna på skrivbordet.
Alltså det är mina släkter, de säger till mig, du ligger på soffan och jobbar väl? För de kan inte förstå, man kan ju faktiskt jobba i huvudet. Jo, det förstår de. De bara driver lite mer med. Men visst, det är klart. Ofta är det när saker och ting blir väldigt komplicerade. Ibland behöver man ju skriva ner det för att förstå hur sambanden är. Men ibland så sätter man sig just och tänker det här inre talet då med sig själv. Jaha, om det är så måste det vara så, men då och sådär va. Det tror jag, det är ju en genuint mänsklig aktivitet, ganska avancerad aktivitet.
Men alltså, frågan är om man verkligen behöver ha ett språk för att kunna resonera, eller all slutsatsdragning sker i något språk. Jag tänker på sådana här myter om Albert Einstein som hade visualiserat hela sin relativitetsteori först, och sen så ägnade han 10 år åt att få ner det här på formler så han kunde uttrycka det för andra. Va? Det är liksom, han hade en mycket visuell bild av hur de här sakerna hängde samman.
Men det är myt, säger du? Det låter som en myt.
Jag kan inte gå i god för den här myten, men jag tror ändå att ganska mycket matematiker och andra tänkare använder sig av ganska visuella hjälpmedel för att räkna ut konsekvenser av.
Men det är ju hjälpmedel då, va? Det är ju inte själva argumenten, själva bevisen som man har i matematik och så, va? Så
nu, att det är hjälpmedel. Nu har du en ganska snäv definition av vad bevis är. Alltså att bevis
ja, det
är definitionsmässigt språklig, och det tycker jag är lite besvärligt.
Ja, men det finns ju författare också. Jag tror det var Torgny Lindgren som hade sina böcker klara i huvudet. Och sen så var det bara en process att skriva ut det sen.
Men då betyder det att man har en idé liksom. Ja. Där man tänker att de här komponenterna ska finnas med, och sen sätter man sig ner och arbetar fram
eller detaljerna. Eller ta en kompositör, för då har vi inte språk. Okej, vi kan kalla musiken språk, men inte det vanliga språk. Va? Jag kan ju mycket väl tänka mig att en kompositör har hela liksom ljudbilden klar, och sen frågar man att skriva ner det.
Ja, det där är samma typ av process. Mest fascinerande tycker jag. Just det. En annan stor fråga har varit om det finns kulturella skillnader i tänkandet, att det, till exempel då språk och traditioner kan göra att man tänker olika. Åsa, vad säger du om det?
Jo, men det där var ju, det var väldigt poppis en period på 50-talet var det väl. Det fanns ju några lingvister då som sa att de hade studerat hopispråket bland annat. Hopi folkets språk, ja. Och kommit fram till att deras språk är ju helt annorlunda än vårt språk, och därför har de helt andra tankar än vad vi har, och därför har de en helt annan världsbild än vi har, och vi kan inte förstå varandra. Sen visade det sig, det var ju en total myt där. Det visade sig att när de hade studerat det där hopifolkets språk, den som hade gjort det, suttit med någon slags grammatik och tittat och hittat ytliga grammatiska skillnader då, som inte visade sig gå särskilt djupt då. Så att det var inga större begreppsliga skillnader. Och sen har man ju studerat det här genom decennierna och tittat då. Det finns ju vissa skillnader i vårt språkstruktur. Till exempel om man skriver från höger till vänster istället för från vänster till höger, så tenderar man att tänka på tiden från höger till vänster istället för vänster till höger. Och det är lite intressant, va? Så det påverkar lite grann hur vi uppfattar saker. Men det är inte värre än att om man sätter sig ner och pratar med någon som har ett sånt språk, så kan man den andra lära sig att tänka på tiden från vänster till höger, och jag gör tvärtom. Så att det är inte några oöverbyggliga barriärer som man tänkte sig att det var. Vi lever inte skilda världar bara därför att vi har skilda språk.
Det finns ju vissa sådana här lite mer extrema exempel där det finns folkgrupper som inte har matematiskt språk. Mm. Där man kan åtminstone se att det leder till väldigt tydliga begränsningar i förmågan att hantera matematiska koncept. Men jag håller med om att det betyder ju inte att deras världsbild är annorlunda. Det är bara att inom den dimensionen är lite begränsad.
Men det är väldigt mytigt. Alltså det är som eskimor eller vad det är, som då har 50-11 ord för snö. Och sånt.
Det var ju också en myt.
Det är också en myt. Ja. Alltså, metaforer spelar en väldigt stor roll här. Så vi använder olika språk och olika sätt att tänka på de här abstrakta begreppen. Som i Sverige så säger vi liksom att maj kommer efter april. Vi använder prepositionen efter. I mandarin säger man att maj kommer under april. Mm. Därför att de skriver månaderna uppifrån och ner. Så att vad sjutton, vad är efter och vad är under här?
Nej, men visst, det är
olika metaforer för tiden.
Mitt år ser ut som scoutalmanackan från 1973, men det är ju så. Men det är ju inte värre än att du och jag kan ha samma begrepp om tid och år och månader ändå.
Det är klart att alla våra erfarenheter vi har formar ju våra tankar, och det gäller ju vilket språk vi har och den kultur vi lever i. Men det är ju återigen en helt annan sak än själva tankens natur.
Associationer, fascinerande ämne tycker jag. Hur funkar det? Tankar som hakar i varandra på ett till synes planlöst sätt. Och jag upplever det som att det är 95% av det jag tänker i associationer försvinner bort i fjärran. Alltså även om man tänker aktivt eller fokuserar på till exempel en bok, så är det associativa där. Annars vore ju både roman och filosofiläsande lite meningslöst väl. Alltså karaktärerna blir färglösa, filosofiska frågor blir tomma. Associationer.
Ja, men det är väl spännande. Alltså man kan naturligtvis läsa en bok rakt av och förstå den utan att associera särskilt mycket. Men vi gör inte det. Och det blir ganska fattigt då. Va? Om vi läser just om äpplen så tänker vi på hur det doftar och hur det känns och vad vi varit med om och sådär. Och de sakerna är ju inte riktigt kanske en del av innehållet i det som står. Va? Men de ger en rikedom till det vi läser och upplever.
Så att... De bästa böckerna är de där det inte står allting utan man måste fylla
man
i
måste
själv.
Man måste fylla i själv, ja.
Nej, men alltså, vi började med den här frågan om tänkande, tänka på tänkandet medan vi gör, men det kan vi inte, därför vi kommer inte åt de här associationerna. De är omedvetna och jag önskar att jag hade någon aning om hur den här associationsprocessen går till. Jag vet inte om hur mycket man förstår av den egentligen.
Men det finns ju farliga grejer med det också, för det är ju det som handlar om de här implicita fördomarna då, va? Ja. Som där vi blir kulturellt betingade att om vi ser till exempel... De gör sina tester, man ser bilder på liksom köksredskap, då associerar man till kvinnor men inte till män då, va? Och det finns värre saker som har med rasistiska grejer, associationer som vi får med oss från vår kultur omedvetet. Tyvärr är det så att även om man då anser som jag att män absolut inte har mindre att göra i köket än kvinnor och allt det där, så kan man ändå ha den där associationen, de lever sitt eget liv. Och det farliga med det är att våra handlingar styrs ganska mycket av de här omedvetna associationerna och de här omedvetna fördomarna då. Så det är ett stort problem, det är svårt att komma åt.
Alltså, men det kan man inte göra någonting åt.
Alltså det finns forskning runt det där. Vad kan man göra åt? Man kan medvetandegöra sina stereotypa associationer som man har. Jag tror att det kan hjälpa. Men det finns också kanske, vad det gäller till exempel när man anställer folk då, så har man ju sett att folk associerar på väldigt fördomsfulla sätt. Där kan man ta fram det, lyfta fram det, diskutera det och få folk att bli väldigt medvetna om det här. Och kanske göra anställningsintervjuer på ett annat sätt. När man anställer musiker nu för tiden på stora orkester så får de spela bakom ett skynke så man inte ser könet på personen. Den typen av grejer, ingrepp kan man göra för att rätta till det här.
Och det visar i grund och botten att tanken och associationen är så tätt sammankopplade med implicita associationer. Ja. För att det är frågan om det egentligen finns någon stor skillnad mellan dem.
Alltså skillnaden är ju den att vi är väldigt omedvetna om de här, ja, men, det här snabba tänkandet som ligger under. Vi är mer medvetna om det långsamma tänkandet, det kritiska tänkandet. Mm.
Men det har ju också väldigt stora delar association i sig. Så att vad du pratar om, det är att man bygger strukturer för att motverka det, men det är ju inte kognitiva strukturer, utan man bygger barriärer i världen. Så
man
att
kan
säga.
Bygga man barriärer blockerar, i världen, men också kognitiva strukturer, tror jag. Man kan medvetandegöra de här sakerna.
Ja, det går såklart, men det är inte så himla enkelt.
Nej, det är inte enkelt alls.
Det är en stor gröt att ihop vad som är vad där egentligen.
Nej, det är svårt att lära gamla hundar sitta. Alltså, ja. Det är svårt att bli av med de här vanorna. Det är mycket lättare att skaffa sig en vana än att bli av med den.
Men det här betyder att man har ansvar för sina åsikter och sådär också som man bildar, eller?
Alltså, det är en svår fråga, men vi... Det diskuterar filosofer länge då. När vi tror tokigt som vi gör ibland, och det har ju pratats mycket om det här i år eftersom vi pratar så mycket om faktaresistens nu då. När vi tror vad vi vill tro, och inte det vi har skäl att tro. Vi tror till exempel att, jag säger att man är medlem av mjölkpartiet och vi vill tro att mjölk är nyttigt. Och sen kommer de där forskarna berätta att mjölk är inte alls nyttigt då. Och då blir man jättearg och så slår man ifrån sig det här påståendet då. Vad har man för ansvar i det läget? Det är väldigt svårt att styra, att ha direkt kontroll över vad man tror. Övertygelse, de liksom slår till, va? Om jag tittar ut genom fönstret och jag ser regndroppar, då tror jag direkt att det regnar. Vi är väldigt evidenskänsliga på det sättet. Så vi har ingen direkt kontroll över vad vi tror, men vad vi har kontroll över är vad vi gör för att undersöka världen. Läser vi på? Kollar vi på de bästa invändningarna mot det vi tror? Tar vi in många olika källor, gör vi källkritik, alla de sakerna, de kan vi styra över och då kan vi indirekt styra över vad vi tror.
Men är det här nytt? Alltså, för du har ju skrivit en bok om det här och föreläser var och varannan dag om det här. Vi lever i en värld där man har blivit väldigt medveten också om fakta, resistens, åsikter och så vidare.
Det är inte nytt. Alltså, vad som är nytt, man kan säga så här, de här kognitiva skevheterna vi har med oss, vår tendens att tro det vi vill tro, de har vi alltid haft med oss. Det förstärks dock i det väldigt splittrade medieklimat som vi lever i nu, där alla har sina källor. Så vad man än tror, om man tror att jorden är platt, då kan man gå ut och hitta The Flat Earth Society och titta på en jättefin video de har gjort som visar att jorden är platt. Så att det finns väldigt, det här splittrade medielandskapet samverkar med de här kognitiva skevheterna vi har på alltså, väldigt farligt sätt just nu.
Du kan alltid hitta stöd för dina idéer.
Du kan alltid hitta.
Och du behöver inte aktivt leta efter det. Nej. Som går emot det.
Du kan hitta så kallat stöd då. Mm. Och du behöver inte aktivt leta. Facebookflödet sköter om att du bara får grejer som du gillar.
Precis.
Ja, det är åsikter, men jag vet inte om mycket det hänger ihop. Men har vi ansvar för vad vi tänker då? Rasistiska, sadistiska, mordiska fantasier? kan vi kontrollera eller är det så lika okontrollerbart?
Men fantasierna kan vi få ha i fred, tycker jag. Folk kan få fantisera vad de vill. För de leder ju inte till handlingar, va? Men det som är farligt är övertygelse då. För de leder till handlingar.
Ja, på ett filosofiskt, alltså det är ju besvärligt, för att tanken är ju egentligen, vi är ju inte fria att tänka de tankarna vi vill. Det är ju, säger i alla fall psykologin, som försöker sträva efter att hitta lagbundenheten i mentala processer. Samtidigt så måste man ju på något sätt ytterst vara ansvarig för det man gör och det man, i alla fall i den mån tankar tar uttryck i handling. Även fast vi på något sätt inte kan vara det, va? Liksom djupt nere. Så att det är ett moralfilosofiskt väldigt svårt problem att hantera.
Ja, men vi har ansvar för att läsa på och kolla. Absolut, hur det är, ja. Och kolla källorna och alla de sakerna. Så det ansvaret har vi.
Men jag kan hysa mordiska tankar utan att få råångest. För...
Så länge du håller dem för dig själv.
Så länge jag inte skrider till handling helt enkelt där.
Ja, men problemet är ju att det är så mycket man måste ta ställning till numera, så man skulle inte ha tid att liksom kolla upp alla åsikter man behöver.
Nej, det är en del av det som pågår när man pratar faktaresistens, att informationsflödet är så stort att vi kan inte kolla allt. Vi måste lita på folk. Mm. Och när folk är villiga att ljuga och desinformera, då sitter vi illa till.
Det är inte bara på Facebook, utan forskare är också folk, som vi allihopa vet, va? Men där man även kan se att forskare har väldigt svårt att ta till sig andra åsikter, även fast man tycker att man lever liksom, att kunskapen är valutan på något sätt. Så hela mänskligheten är väldigt faktaresistent, tyvärr. Ja, men alltså, sen har man ett ansvar att göra någonting med det, men det är besvärligt för alla.
Det är besvärligt för alla. Bekräftelsebias till exempel, tendensen att bekräfta de egna åsikterna, har även forskare. Det som räddar forskarna generellt är att vi granskar varandra och är så villiga att ifrågasätta varandra hela tiden. Så ens bekräftelsebias, kommer man så långt på ett forskarsamhälle för att man ifrågasätts. Mm.
Hur mycket kan vi då avläsa av andra människors tankar? Få av oss tro på tankeläsning, ändå ägnar vi oss oavbrutet åt att försöka avläsa andra människors inre liv. Alltså, i hur stor utsträckning kan vi veta vad andra människor tänker, Åsa?
Ja, det här är ju en del av ett gammalt filosofiskt problem. Men vi älskar det. Problemet med andras medvetande. Hur kan jag veta vad en annan människa känner, upplever, tänker? Och vad det gäller just tänkandet då, så är väl mitt svar att vi vet det. Vi får evidens via vad folk säger. Men då måste vi förstås tolka vad de säger på rätt sätt. Och folk kan luras och ljuga. Men vi får också evidens för vad folk säger när man ser till vad de gör. För vad folk tänker när man ser till vad de gör och vad de själva upplever. Så man får liksom den här evidensen runt omkring. Men det är ju alltid, finns ju alltid ett osäkerhetsmoment. Ljög han? Menar han det han sa? Eller var det bara för att... Man vet ju aldrig riktigt 100%.
Men det är ju inte bara genom vad de säger som man läser. Har man levt tillsammans med en person i 10 år, så behöver man ju inte gissa särskilt mycket för att veta vad han eller hon är på väg.
Du kan läsa av ansiktet.
Och kroppsspråket och tiden på dygnet. Och vi har väldigt mycket vanor. Det är ganska lätt att ta reda på... Var säker på vad den andra är på väg att göra.
Men åtminstone att tro att man vet vad den andra är på väg. Ja. För det leder ju ofta till missförstånd, där man gör antagandet om andra människor tänker och tycker.
Men det här är liksom det mänskliga livets kanske tragedi, men det är en utmaning.
Men att man kan avläsa känslor, att någon rodnar eller att någon får en ilsken blick eller knyter näven och sånt där, det kan man ju, men är det samma sak som att man faktiskt kan förstå vad någon tänker? Är inte det bara att man har vårt kroppsspråk?
Som det är ytterligare en bit information som man lägger till sin egen tolkning, och det kan ju stämma. Vissa kan ju börja skratta när de är nervösa eller faktiskt ljuger. Alltså, där gör vi hela tiden antaganden återigen. Om
men vi har också
människor.
Ganska mycket vanor när det gäller detta, så vi lär oss hur andra människor beter sig. Jag minns min egen far, liksom, jag vet, det kunde hända att han klappade med handen på knät, och det betyder att han har glömt att göra det. Va? Alltså, han kom på att han har glömt att göra någonting.
Ja. Men små barn då? Alltså språklösa barn, då måste vi läsa av dem.
Ja, läsa av dem, och de läser ju av oss. Det är ju någonting som nästan all deras vakna tid går ju åt till att läsa andra och försöka titta och läsa ansiktsuttryck och känslolägen och sånt, och själv spegla dem och uttrycka sina egna känslor. Så att det är ju, den här kalibreringsprocessen börjar ju egentligen från början.
Människans tänkande ligger bakom jordbruk, samhällen, politiska system, filosofi, vetenskap, katedralbyggen. Inget annat djur ens i närheten av den här räckvidden. Varför är vi då så unika, Peter? Vad är det som gör det här?
Alltså jag tror att många djur har ganska avancerade tänkande och de kan göra ganska avancerade saker. Men vi kan samarbeta mycket mer. Vi kan framförallt samarbeta för framtiden som andra djur har lite svårare för, eller mycket svårare för. Och detta samarbete har förstärkts av att vi har möjlighet att kommunicera med ett språk. Ett språk som inte handlar om här och nu utan som kan handla om just framtiden. Mm. Djur kommunicerar, men de kommunicerar nästan enbart om här och nu.
Så det är språket. Tim Baines pratar om att frigöra tanken från vår perceptuella uppmärksamhet, att vi kan använda symboler och så vidare. Är det också en hemlighet där bakom det här, eller?
Ja, det, men det är ju språket igen.
Det handlar om.
Och samarbetet är ju, precis som du säger, avgörande för människan. Och där kommer ju just det unika med den mänskliga kunskapen kommer in där också, vilket är just att vi vet inte bara saker som vi har sett och hört och känt, utan vi vet saker tack vare andra människor. Därför blir den mänskliga kunskapen så enormt stor, till skillnad från en avancerad människoapa som bara har kunskap om det som är här och nu och runt omkring.
Men alltså, är det bara språket? Jag tänker på en skicklig hantverkare eller... Ta kompositören igen, va, som kan bygga upp en ganska avancerad struktur, en musikstycke, genom att man har utvecklat ett sätt att representera musiken helt enkelt. Frågan är om det är ett språk eller inte.
Jag tänker på den teoretiska kunskapen, att den kräver ju språket.
Alltså jag tänker det, alltså, språk i sig, men gränserna då för vad vi kan tänka eller greppa med tanken. Finns det tankar som vi är kognitivt utstängda från, som Tim Bain säger här? En schimpans kan knappast fundera på kvantmekanik. Då borde det finnas en gräns för oss också.
Ja,
det även om vi tror att det inte är det.
Nej, men det är klart att vi är kognitivt begränsade precis som djuren är. Vi är någon slags avancerade apor eller någonting då, som förstår väldigt mycket. Men det finns säkerligen begrepp som vi aldrig kommer att kunna greppa, och därigenom finns det tankar som vi inte kommer kunna tänka.
Alltså jag tycker ju att Kant var inne på rätt håll när han pratade om de här åskådningsformerna. Vi kan inte låta bli att tänka rumsligt. Alltså våra tankar är begränsade av de här strukturerna. Man behöver inte hålla med exakt med Kants, de åskådningsformer han lyfter fram. Men jag tror ändå att det finns vissa sådana här givna strukturer som vi har väldigt svårt att bryta oss utanför.
Ja, tid är ju en sån hopplös faktor som att det skulle vara ytterligare en dimension på något sätt som går att laborera med. Det är ju väldigt svårt. Och återigen, vi nämnde tidigare det med oändligheten. Det är klart vi kan tänka det och vi kan få upp den här bilden av den oändliga linjen. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att vi kan laborera med det konceptet. För att det ligger liksom, det är ett typiskt begrepp som jag tycker ligger precis i gränslandet av vad vi kan. Vi kan identifiera det, vi kan se det, men vi kan liksom inte riktigt ta på det. Mm. Och det är klart att det finns andra saker där bakom som ligger bortan för oss.
Men var går gränsen då? Evighet, oändlighet,
alltså den kan vi ju inte formulera den gränsen, utan det får vi se. Vi får fortsätta att sträva bortåt så att säga, som vi hela tiden gör. Och alla försöker säga, men det där kommer vi aldrig lösa, liksom vad liv är för någonting eller medvetandet. Alla försök att dra sådana gränser brukar ju komma på skam till slut. Mm.
Ja, men alltså, fisken förstår inte att en simmare måste simma i vatten. Alltså, vi förstår att det är väldigt hopplöst att tänka utanför sina egna ramar.
Ja, men vi har ju kvantmekaniken, svarta hål, Big Bang tror de att de ska kunna förklara inom kort och så vidare. Så här.
Fast vi kan fortfarande förstå dem där utifrån våra ramar om tid och rum, va, som vi har. Att man kan visualisera sig ett svart hål, man kan tänka sig Big Bang som en punkt från allting att expandera, men att den där punkten fanns överallt samtidigt och expanderade åt alla håll, det kan jag säga, men jag kan absolut inte tänka det. Mm. Och det är väl det som är skillnaden mellan språk och tanke igen. Alltså det, jag tycker för att man ska ha en tanke, ska man kunna laborera med det på något sätt. Och det, ja, så fort det kliver utanför det fysiska, så blir det väldigt svårt att hantera på något
folk
sätt.
Folk säger en väldig massa saker där det inte finns några tankar alls.
Absolut.
Det är ju så.
Ja, där har man ju också, när man ser svart hål, så tänker man ungefär som en mörk garderob eller något sånt där, som du var inne på, evigheten. Ja, ja. Som
är, och det är klart att det är en lite fattig beskrivning, men det kanske är det bästa vi kan göra.
Ja.
Eller Schrödingers katt som är både död och icke-död samtidigt.
Ja, den är lite besvärlig.
Ja. Du har just hört Filosofiska rummet som har handlat om tankens natur, hur vi tänker och så vidare. Du har hört filosofen Åsa Wikfors från Stockholms universitet, kognitionsforskaren Peter Gärdenfors från Lunds universitet och Gustav Gredebäck som studerar småbarns tänkande från Uppsala universitet. Tekniker var Elvira Björnfot och jag heter Peter Sandberg som har producerat och varit programledare. Hej då!